Vi talar om nåd under den här månaden. Vi talar alltid om nåd. Men vi har det som ett speciellt tema den här månaden. Och jag måste säga att det är ett av de mest fantastiska ämnen jag vet att predika om. Därför att det är så totalt grundläggande för allt vad kristet liv heter. Det är så totalt grundläggande för hela mitt eget liv och för oss som församling och för ditt liv också. Och förra söndagen så började vi, det var vår visionssöndag, så vi gjorde en liten mix. Vi gjorde en introduktion till det här ämnet, men vi talar också om vad som är vår församlingsvision, vårt uppdrag, varför vi är här i Lund. Vi talar om att målet för Jesu tjänst var förvandlade människoliv, och vi talar om att målet för vår församling, för det uppdrag Gud har gett oss i Lund och på andra platser där vi arbetar, är förvandlade människoliv. Jesus har liksom gett sitt eget uppdrag vidare till oss som församling. Och jag tror att man måste ha mött nåden och liksom drabbats av nåden för att man fullt ut ska kunna ge den vidare till någon annan. Men när man har mött nåden, när man har blivit drabbad och förvandlad av nåden, insikten om att jag har ingenting i mig själv att komma med, varken inför Gud eller människor. Men i Jesus Kristus så är jag hel, så är jag den jag borde vara. Det är så fantastiskt. Och när man har mött det och drabbats av det, så har vi också möjlighet att se på andra människor med nåd. Är inte det fantastiskt? Jag tycker det är så bra. Jesus sa att jag har kommit för att ge en framtid och ett hopp. Och vårt uppdrag är att ge den nåd vi själva har fått vidare till andra. Det är ungefär vad vi talade om förra söndagen. Vill du lyssna på det så finns det på vår podcast. Du kan ladda ner det eller lyssna direkt online på vår hemsida. Det finns där. Idag ska vi ha ett något mer djupgående studium om vad nåden egentligen är. Och låt mig varna dig redan från början. Det blir en längre predikan än vanligt idag. Är det okej? Okay? Jag känner att jag ligger på plus nämligen. Jag har haft ett par predikningar jag har hållit som bara lägger sig på 18-19 minuter. Och det betyder att jag utan att skämmas kan hålla på i 2,5 timme idag. Men det ska jag inte göra. Men det blir något längre än 18 minuter. Det tror jag mig kunna lova. Och jag har då ändå, ska jag säga, kanske någonstans, kunde inte ha kortat ner. Jag har gjort det. Jag har kortat ner det här materialet med ungefär en tredjedel igår eftermiddag och idag på morgonen. Men nu kommer jag inte längre i mitt strykande. Så nu får du vara beredd på att vi läser Guds ord tillsammans. Vi har lite grann utgått ifrån den text där Jesus presenterar sig själv, liksom precis i början av tjänsten i Lukas 4, då står det så här. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alltså det här var någonting som folket hade väntat på. Man hade väntat på Messias, man hade väntat på befrielsen, man hade väntat att Gud skulle sända Messias, befriaren. Och han skulle komma med glädje och frihet och hälsa och läkedom och alltihop det där. Och ett nådens år ifrån Herren. Och när Jesus då träder fram i den här synagogan som han brukade gå till och läser texten, och så säger han bara så att nu är jag här. Nu har jag kommit. Det ni har väntat på är här. Nåd är den kärlek och den barmhärtighet som Gud ger oss därför att han själv vill det. För att han vill att vi ska få del av den. Inte på grund av någonting som vi har gjort för att förtjäna den. Jag sa förra söndagen att du kan aldrig någonsin förtjäna nåd. I den stunden vi förtjänar nåden så är den inte längre nåd. För nåd är oförtjänt. Den är oväntad. Du har ingen rätt till den. Det är någonting som Guds välvilja, Guds kärlek ger till oss. Därför att han vill det. I den här texten nu så stod det om ett nådens år. Det stod om glädje för de fattiga, frihet för de fångna, syn för de blinda och befrielse för de betryckta. Och ett nådens år. Och jag sa förra söndagen och lovade att jag ska komma tillbaka till det idag. Därför det knyter an till en funktion som Gud gav sitt folk i tredje Mosebok 25 kapitel. När Gud talade om vilka lagar och vilka regler och hur folket borde leva för att det skulle bli bra, så inrättade Gud, instiftade Gud någonting som man kallade för ett jubelår. Och det står så här i tredje Mosebok 25 från den 8:e versen. Du ska räkna 7 årssabbaten, det vill säga 7 gånger 7 år. Så att tiden för de 7 årssabbaterna, vilka ord, årssabbaterna blir 49. Då ska du i 7:e månaden på 10:e dagen i månaden låta hornet ljuda med kraftigt ton. På försoningsdagen ska ni låta hornet ljuda över hela ert land. Ni ska helga det 50:e året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Låter inte det makalöst härligt? Utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det ska vara ett jubelår för er. Var och en av er ska då återvända till sin arvedel. Och var och en av er ska återvända till sin släkt. Ett jubelår ska detta 50:e år vara för er. Jubelåret handlar om återställelse. En sorts gräns för förnedring. En gräns för konsekvenserna av misslyckanden och nederlag. Det var en princip som styrde egentligen allt köpande och allt säljande, eller skulle göra det. Allting, om du sålde egendom, du sålde din jord, du sålde din gård, du sålde dina odlingar eller vad det nu var du sålde, så kunde man bara sälja den för 50 år. Och priset på egendomen beräknades utifrån hur långt är det kvar till jubelåret. Därför att du sålde bara x antal år av avkastning från jorden eller vad det nu var du sålde. Och när det 50:e året kom, jubelåret kom, så återbördades allting till den ursprungliga ägaren. Så det var egentligen fråga om liksom ett ganska långt arrende. Det var så man köpte och sålde. Men inte bara det, utan också ifall du blev tvingad att sälja din egendom på grund av ekonomiska svårigheter, på grund av att du hade skulder som du inte kunde betala, och du fick liksom lämna din jord åt din fordringsägare istället för att betala din skuld, så fanns det en gräns för hur länge du skulle behöva leva utan det som egentligen var ditt. När jubelåret kom in så återställdes allting. Man fick en ny chans, en ny start i livet. Likadant om någon blev tvingad att sälja sig själv som slav, vilket man gjorde ibland när alla andra vägar var liksom uttömda. Det fanns ingen väg att betala CSN-skulden eller vad det nu var för skuld. Så fick man sälja sig själv och arbeta åt sin fordringsägare tills skulden var betald. Men det fanns en gräns. När jubelåret kom så ansågs skulden vara betald. Det var lite som med CSN-skulder förr. Jag vet inte hur det är nu. Men efter 50, när man var 50, så nej. Ja. Det kanske inte har så mycket med jubelåret egentligen. Men det fanns en gräns för förnedringen. Det fanns en gräns för konsekvensen av misslyckanden. Det fanns en tidpunkt när människor fick en ny start, en ny chans, en ny möjlighet, ett nytt liv. Och det är det som Jesus knyter an till när han talar om ett nådens år, ett jubelår från Herren. Och grejen är bara att när Jesus kom så blev det inte vart 50:e år, utan från det att Jesus kom så råder ett jubelår. Det finns alltid sedan Jesus kom en chans till en ny start. Det finns alltid en andra chans och en tredje chans och en fjärde chans. Det finns alltid möjlighet att få börja om. Att få göra rent. Att få möjligheten att på nytt igen bli och vara det som Gud har tänkt. Det är ett nådens år från Herren. Jag tycker det är så bra formulerat som Ann Lemmert formulerade. Jag förstår inte hur nåden fungerar. Jag bara vet att den möter oss där vi är, men att den inte lämnar oss där den fann oss. Det är Guds nåd. Guds nåd, friheten, befrielsen, den nya chansen, den nya staten möter dig och mig där vi är. Precis där vi är i livet. Men den lämnar oss inte där, utan den för oss in i någonting nytt. Prisat vare Herrens namn för det. Och det är väldigt enkelt att konstatera när man funderar över nåden att nåden är inte rättvis. Det är inte det. Nåd är inte rättvist. I Klagovisernas tredje kapitel så står det i den 22 versen: Herrens nåd är det att inte är ute med oss. För det är inte slut med hans barmhärtighet. Nåd är att vi inte får det vi förtjänar. Amen. Det är nåd. Att vi inte får det vi förtjänar, utan att vi får någonting annat istället. Paulus skriver så här i Efeserbrevets andra kapitel: att också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Det är ord och inga visor det. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis. Följde härskarna över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär. Gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn. Vi liksom de andra. Parafrasen, The Message, som jag vet inte är en bibelöversättning, men som ändå ibland kan lyfta en text och göra den lite mer förståelig, säger så här om samma bibeltext: det är inte länge sedan ni var helt nedsödlade av synden och satt fast i den. Ni lät världen, som ju inte ens vet vad liv är, tala om för er hur ni skulle leva. Är det någon som känner igen det? Nej. Jag gör det. Det gör du också. Sitt inte och ljug för mig. Ni fyllde era lungor med otrons gift och andades ut i olydnad. Alla var vi likadana. Vi gjorde det vi själva ville, när vi ville och hur vi ville. Det är ett mirakel att Gud inte tappade tålamodet med oss och gjorde slut på oss. Tillbaka till den svenska översättningen. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Vad är överträdelser och synder? Som jag förstår det så täcker det hela spektrat av mänskliga misslyckanden. Från misstag, från goda intentioner som ändå blev fel, planer som aldrig blev av. När vi vet det, vad som är rätt och vill det som är rätt, men ändå inte riktigt klarar av det. Men det är mer än så. Paulus säger i Romarbrevet 7: jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill gör jag inte, men det jag hatar det gör jag. Viljan hos mig finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Uttrycket överträdelser och synder täcker det, men den täcker också hela vägen till det totala upproret mot Gud. När vi vet vad som är rätt, när vi vet vad Gud vill, när vi vet vad hans ord säger och ändå vill gå våra egna vägar. Och både du och jag har varit där också. Och Guds ord säger: ni var döda på grund av era överträdelser och synder. Och ett tydligt kännetecken på död är väl att det inte finns någon respons. Eller hur? Den som är död reagerar liksom inte på stimuli på något sätt. Det finns ingen reaktion. Det är typiskt för död. Därför att den kan inte. Den döda kroppen. Den döda människan. Och Bibeln säger i första Korinthierbrevets andra kapitel: en oandlig människa eller en människa som inte har Guds ande kan inte ta emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det vill säga den som inte, som det inte händer någonting med i den inre människan, i anden, kan inte i egen kraft ta till sig någonting av det som kommer från Gud. Och ska man sammanfatta alltihopa så är det kört. Det är vad Bibeln säger. Människan utan Gud, för människan utan Gud, det är kört. Det finns ingen möjlighet. Du har ingenting i dig, i sig själv, som söker Gud. Det finns ingenting i dig själv som sträcker sig mot Gud. Jag ska komma tillbaka till det. Jag är också väldigt tacksam att det Paulus skriver i Efesierbrevet inte slutar där. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Det hade varit ett ganska dystert budskap, men evangeliet är goda nyheter. Därför det fortsätter med ett väldigt stort men. Så här står det. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden i frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd. Paulus gillar maffiga ord. Sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Det vill säga, du var död, jag också. Du var död genom dina överträdelser och synder. Men Gud som är rik på barmhärtighet och älskar dig. Du var oförmögen att ta till dig kunskapen om Jesus Kristus, att ge respons. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat dig. Dina bästa försök att leva ett gott och rätt liv föll platt till marken. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat dig. Du var kontrollerad av synden, styrd av världen omkring dig. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat dig. Du var vilseledd av den ande som verkar olydnad, driven av egna begär. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat dig. Vi borde vara ställda under Guds vrede. Vi borde ha blivit evigt fördömda. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus Jesus. Det är nåd. Det är vad nåden handlar om. Jag vill då tala om tre slags nåd, eller rättare sagt tre områden där nåden verkar. Och man talar ibland på något sorts teologiskt språk om den föregripande nåden. Vad handlar det om? Jo, det handlar om Guds aktiva närvaro i våra liv. En närvaro som inte är beroende av våra handlingar eller ens av vår respons. En gåva som alltid är tillgänglig för varje människa och som vi aldrig någonsin kan ställa oss själva utanför. Det är Guds föregripande nåd som skapar i oss en längtan efter Gud. Som ger oss förmågan att säga ja till frälsningen. Att säga ja till inbjudan, till gemenskap med honom. Det vill säga vår längtan efter frälsning, vår längtan efter räddning, efter befrielse, vår längtan efter syndernas förlåtelse, efter upprättelse, kommer inte från oss själva. Den kommer till oss som en gåva från Gud. Inte från oss själva. Han drar oss till sig. Jesus säger i Johannes 6:44, ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Det andra området som jag vill tala om handlar om den rättfärdiggörande nåden. Eller den frälsande nåden. Den är också en gåva. Frälsningen går inte att förtjäna. Det vet vi, tror jag. Det går inte att förtjäna frälsning. Det går inte att förtjäna syndernas förlåtelse. Och som jag sa förra söndagen, det handlar inte om, beroende på liksom hur grova syndare du och jag är, om det är lite eller mycket nåd. Och hos en del så får nåden liksom lägga till rätt mycket. Hos andra så behöver inte nåden lägga till så väldigt mycket. Det handlar inte om det. Det är total nåd för alla, varenda en av oss. Total nåd. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Det är total nåd. Total nåd. Jag läste en rätt intressant berättelse om Fiorello LaGuardia. Det är han som har gett namn till flygplatsen utanför New York. Han var borgmästare i New York en bit in på 30-talet och under liksom depressionen och de här väldigt svåra åren. Och var en ovanligt god borgmästare, tror jag, som var väldigt intresserad av hur hans folk hade det. Han följde med brandkåren ut på utryckningar. Ibland så hängde han med polisen ut i deras piquébilar liksom och kollade läget. Vad hände på stan? Var med på deras ride och sånt där. Han tog barn från barnhem, ett helt gäng, gång på gång. Och liksom gick och tittade på baseball tillsammans med dem. Han var liksom intresserad av sin stad och sitt folk. Det är rätt schysst, tycker jag. Det berättas om honom att han vid något tillfälle liksom gick till den här lokala kvartersdomstolen. De här som man bara kan se på film och tv. Det är liksom en domare som sitter och klubbar mål efter mål i någon sorts löpande band. Precis. Att han vid något tillfälle gick till sånt. I de fattigaste kvarteren. Och talade om för domaren att nu kan du gå hem. Jag tar över ikväll. Och en dam kommer in och är anklagad och åtalad för att ha stulit en limpa bröd. Och hon säger: jag är så fattig. Jag var tvungen att stjäla den för att mina barnbarn som jag tar hand om skulle ha någonting att äta. Och han blev rörd i sitt hjärta. Men butiksägaren gav inte med sig. Nej. Så han. Hon har stulit och lagen säger att det är ett brott och hon ska straffas. Och då säger LaGuardia till den här kvinnan: jag har inget val. Jag är tvungen att döma ut ett straff och det är $10 i böter eller 10 dagar i fängelse. Och medan han säger det så tar han fram sin hatt och i den så stoppar han in 10-dollarsedel. Och sen: jag dömer dig till $10 böter och de är betalda nu. Sen, och det är en rätt rolig detaljberättelse som kanske egentligen inte hör hit, men jag tycker den är så rolig. Så sa han: men, sa han, jag dömer också alla andra som finns i den här rättssalen just nu att böta 50 cent för att ni har låtit den här kvinnan bo i en stad där man måste stjäla bröd för att ha mat till sina barnbarn. Och så skickar han runt sin hatt. Så alla fick ge 50 cent i böter. Och när kvinnan går därifrån så är böterna betalda. Hon har med sig $47.50 därifrån. Och för mig blev den här berättelsen en sån stark illustration av nåd. Fick hon vad hon förtjänade? Nej, hon hade stulit. Och hon blev dömd men frikänd samtidigt. Det är hur nåden verkar. Den är oförtjänt. Men den sträcker sig längre och djupare än vad vi någonsin kan be för. Den tredje området jag bara vill röra vid lite grann. Den helgande nåden. Och helgande, det är ett sånt här konstigt uttryck som vi ibland rör oss med i kyrkor och teologiska sammanhang. Det handlar om att bli gjord helig, det vill säga, för att ta det riktigt enkelt, att bli mer och mer lik Jesus. Att bli mer och mer det som Gud har tänkt att vi ska vara. Det är en livslång process. Det vet vi allesammans. Man skulle kunna kalla det för den fortsatta nåden. Den nåd som hjälper dig och mig att leva ett liv i Guds vilja, i renhet och i överlåtelse. Och där kommer jag att utveckla min nästa predikan som blir den 26 januari, om jag minns rätt. Lukas kommer att predika på samma tema nästa söndag. Men jag skulle bara vilja ta ett par ögonblick till. och tala med dig om den fortsatta nåden. Därför jag har märkt i mitt liv att här kommer jag så ofta fel. Och är det någonstans jag verkligen kommer fel så är det här. Därför jag kan förstå att det var Guds nåd som väckte min längtan efter syndernas förlåtelse, efter ett annat liv än det jag levde. Jag kan förstå att det inte kom från mig, utan att Gud gav den längtan som en gåva till mig. Och jag kan fatta faktiskt att det är av nåd jag blev frälst. Jag vet att jag inte förtjänade att bli Guds barn och att bli kallad Guds barn. Jag vet det. Men sen, som i mitt fortsatta liv som kristen, i min längtan och i min strävan att bli mer lik Jesus, att lämna synden och mörkret bakom mig och sträcka mig efter det som är rent och det som är heligt och det som är likt Jesus, så har jag märkt att där försöker jag så väldigt ofta alldeles själv. Att ta mig i kragen liksom, och rycka upp mig och skärpa till mig. Och så, men grejen är att i Hebreerbrevet så står det talas om hur Jesus, när han kom in i den här världen, och det kopplar an till en massa olika bitar i det gamla testamentet som vi inte ska gå in på idag, men han säger om sig själv: jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. Jag har kommit för att göra det du vill, Gud. Och så står det så här i det 10:e kapitlet i Hebreerbrevet: och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Den 14:e versen: genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Också i mitt fortsatta liv som kristen så handlar det inte om vad jag kan prestera, hur långt jag kan gå, hur långt jag kan pressa mig. Det handlar om att Jesus redan har gjort också det för mig. Det är nåd. Det är nåd. Pastor Tullius Chividjan, svårt att uttala det där, skriver i sin bok Jesus plus nothing equals everything, en fantastisk bok som jag rekommenderar dig att läsa, skriver så här: evangeliet frigör oss till att förstå att det är okej att inte vara okej. Vi vet att vi inte är det, men vi gör allt vad vi kan för att övertyga andra om att vi är det. Men evangeliet säger: slappna av, det är fullbordat. Slappna av, det är fullbordat. Det betyder inte, och jag vill understryka det, att vi ska leva slarvigt. Att vi ska strunta i det som är fel eller strunta i det som är synd. Det betyder inte att du och jag kan leva i synden för att nåden ändå fixar det. Liksom Paulus skriver så här i Romarbrevet 6: vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte, säger han. Det är klart att vi inte ska. Men det handlar om, det är att i allt i livet, i allt som handlar om din andliga utveckling, allt som handlar om att bli mer lik Jesus, flytta fokus från sig själv till Kristus. Och när jag fick tag på det här och började förstå detta, jag kan inte säga att jag till fullo har fattat det än, för jag är där och försöker själv ibland fortfarande, rätt ofta faktiskt. Men när jag ändå började få någon sorts uppenbarelse att hela mitt liv, också efter frälsningen och framåt, handlar om Guds nåd, så skapade det en våldsam frihet i mitt liv. Att inse att jag behöver inte försöka att leva rätt och göra rätt för att få del av mer av Guds kärlek och Guds kraft och Guds nåd. Utan att jag istället försöker att göra rätt och leva rätt därför att jag redan har fått del av Guds kärlek och nåd. Det är en väldig skillnad på det. Och det jag gör kommer aldrig att räcka till. Det kommer aldrig egentligen att vara bra nog. Och därför så kan jag lita på istället vad Jesus redan har gjort. Lagen säger gör, men nåden säger gjort. I honom är jag helig, fullkomlig. Definitivt inte i mig själv, men i honom. En man som jag beundrar väldigt mycket, fast han är död sedan länge, är sångförfattaren från Sunne i Värmland, Nils Frykman. Och nu ska ni höra upp som är under 50 år, för det här är riktigt bra grejer. Nils Frykman har skrivit några av de absolut mest fantastiska kristna sånger som någonsin har skrivits i den här världen. Det står jag för. Det är så. Och antecknar du så skriv upp det. Nils Frykman, världsbäst. Och det är ett ålderdomligt språk och det är ålderdomliga melodier. Men innehållet i de flesta av hans sånger är helt makelöst. En av hans sånger, och nej jag tänker inte sjunga den. Men en av hans sånger, den börjar så här. Nu är jag nöjd och glad. Det är lite ålderdomligt språk, jag är medveten om det. Nu är jag nöjd och glad. Nu kan jag andas ut. Och det antyder ju att det är någonting som har hänt. Om man säger att nu är jag glad så kan man ana att innan var han inte det. Om man talar om att nu kan jag liksom äntligen andas ut så antyder det att det har funnits en tid förut när det var rätt pressat, när det var rätt stressat, när det var rätt jobbigt. Men så händer någonting som gör att nu kan jag andas ut. Och så berättar han i sången om vad var det som hände. Jag fordom gick och tänkte på bättring, bön och tro. Hur ofta har inte både du och jag varit där? Att man liksom känner det här, jag behöver skärpa mig. Nu var jag lite ovänlig mot den där människan igen. Nu var det nog en halvlögn eller en riktig lögn där. Och nu behöver jag liksom, jag behöver liksom ta mig i kragen, rycka upp mig, fixa till mig, styla om mig, bli lite bättre. Jag behöver lite bättring. Jag skulle be mer, för om jag ber mer så tycker Gud mer om mig. Då kommer jag få mer bönesvar och mer pengar och snyggare fru. Eller vad det nu är du söker i ditt liv. Kanske inte det. Jag skulle tro mer. Speciellt vi som kom till tro på 80-talet när trosundervisningen exploderade i det här landet. Man var liksom hela huvudet fullt med, jag måste tro, tro, tro. Det blev en sorts andlig bodybuilding. Tro, 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 tro mer, tro mer, tro mer. Och om jag bara tror tillräckligt så kommer all välsignelse att tillfalla mig. Och vi missade en sak på 80-talet. Att Bibeln säger att han redan har välsignat oss med allt vad som finns av välsignelse. Det tappade vi liksom bort. Tro, tro, tro. Jag fordom gick och tänkte på bättring, bön och tro. Men säger också, men grejen är att det är hjärtat skänkte. Hugsvalelse. Vad är hugsvalelse? Det är underbart ord, eller hur? Vi ska byta namn på vår församling. Det ska heta Hugsvalelsekyrkan i Lund. Det betyder lättnad, tröst. Ungefär så. Alltså hur mycket jag än gick och tänkte på att jag måste skärpa mig, jag måste be mer, jag måste tro mer, så gav det inte den frid och den vila, den tröst, den lättnad i mitt inre som jag sökte i det. Och så säger han så här, och det är det här som är det stora. Nu är jag nöjd och glad. Nu tänker jag på Jesus. Hur ömt han älskar mig av kärlek. Han offrade sig. Och så fortsätter han och så talar om hur man kan leva ett liv i nåden. Om hjärtat mig fördömer och köttet gör besvär. Har du varit med om det någon gång? Vad betyder det? Jo, det betyder att när du tycker att du är riktigt kass. Eller när du har problem med alla möjliga frestelser och lustar som kan finnas i en människas liv. När hjärtat mig fördömer och köttet gör besvär. Den trösten jag ej glömmer, att Gud dock större är. Att nåden väger mera än all min uselhet. Och pris vare lammet, det är ett annat namn för Jesus, för det. Vi tar en vers till. Det här är sjukt bra. Vänd dig till din granne och säg, det här är sjukt bra. Bara skoja. Jag bara skojar, du behöver inte. Men han avslutar, det gör inte riktigt, men näst sista versen är så här. Nu Jesus hos mig bliver med nåd så rik och fri. Hans nåd mig helt omgiver, jag lever helt där i. Och nu jag slipper sörja, för Herren sköter allt åt honom. Min sak jag befallt. Fantastisk sång. Nåd är återställelse. Nåd är en ny chans. Nåd är en ny start. Nåden drar dig till Jesus medan du fortfarande är kvar i synden, i mörken. Det är nåden som drar dig, som väcker längtan hos dig. Det är nåden som räddar dig, som frälser dig. Och det är nåden som omsluter dig och för dig vidare. Utan Guds nåd skulle vi vara förlorade. Vi har ingenting att komma med inför Gud. Hur goda, präktiga och fina vi än är. Vi tar en gammal sång till som avslutning, tror jag. Lydia Littell, som på bara några få rader formulerar hela evangeliet. Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Att Kristi blod, min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har. Det enda jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. Amen.